CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi snart anser oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet.
Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Hej igen och välkommen till podden Den svenska modellen, din medianörd i podosfären. Det är vi som varannan vecka återkommer med ett nytt avsnitt med en spaning om vad som händer i medievärlden. Det är den avgränsning den här podden har, även om vi tillåter varandra att vara ganska fria så länge man kan göra någon slags koppling till det som handlar om medier. Och den svenska modellen är ett samarbetsprojekt mellan Dagens Arenas chefredaktör Jonas Norling och Kvartals chefredaktör undertecknad Jörgen Wittfeldt. Ja, hej Jonas.
Hallå Jörgen.
Det är ju du som ska börja eftersom Det är jag som introducerar programmet idag.
Precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite om polariseringen i samhället. Eller egentligen inte polariseringen i samhället utan kanske bryta ner i mindre detaljer. Man pratar ju mycket i alla fall om att vi lever i en polariserad tid eller ett samhälle som är mer polariserat än någonsin. Och vi brukar ju också då använda som någon sorts förklaringsmodell att den där polariseringen byggs utav filterbubblor eller ekokammare då där folk, människor, medborgare som då drabbas av den här polariseringen gör det för att de stänger in sig i sina egna bubblor där man bara tar del av sånt som bekräftar den egna åsiktsbildningen, umgås med folk som har samma syn på samhället. Men anledningen till att jag ville att vi skulle prata om det här är för att förra veckan så presenterades det en väldigt ambitiös studie som var utförd vid Göteborgs universitet utav Peter M. Dahlgren. Och själva studien heter Media Echo Chambers för den som vill söka upp den. Jag bläddrade lite i den här förra veckan. Vi skrev lite om den också på Dagens Arena. Och den är intressant ur många perspektiv. Det Dahlgren försöker visa där, det är ju någon sorts, han har försökt undersöka om det finns ett samband mellan den här relationen om selektiv exponering och kanske då framförallt att man väljer nischmedier eller hur man konsumerar så kallade nischmedier. Och nischmedier kan ju vara lite vad som helst, men det är väl liksom rent, den lite slarvigare beteckningen brukar vara typ alternativa medier, men jag tror att i det här fallet är det väl allting som har någon typ av ideologisk hemvist åt ändra hållet. Jag tittar lite på den där. Jag tänkte prata lite om innehållet i den och sen att vi kanske skulle kunna diskutera lite vad vi landar i utifrån våra perspektiv som medienördar och framförallt spelare i mediebranschen. Det man framförallt då har gjort är en väldigt ambitiös, det är tre olika ingångar, man har tittat på historisk data, man har haft flera olika fokusgrupper i enkäter och olika typer av studier, det har varit ett par ja, det är 2,500 olika inblandade i de här respektive studierna. Så det är väldigt ambitiöst utfört. Så att det går ju verkligen att hävda att de här slutsatserna bygger på relativt god grund. Och jag plockade upp 3 huvudkonstateranden i den här studien. För det första, att det finns inget stöd för asymmetri mellan vänster och höger när det gäller konsumtion av PS-nyheter. Det slår man fast då efter att ha tittat på historisk data. Och jag vet inte om det kanske i sig inte är någon kioskvältare, men det då man konstaterar det, att oavsett vad du har för politisk övertygelse så konsumerar du nyheter från public service lika mycket. I den mån då folk kanske har trott att det har skilt sig, så finns det inget stöd för den tesen i alla fall. Inte sett utifrån det här underlaget. Men parallellt med det så konstaterar Dahlgren att ideologi och medieval påverkar varandra över tid, slår han fast. Och sen nummer 3, och det är det här det som är kanske mest intressant då, det är att exponering av oönskat budskap eller innehåll då, det vill säga sånt man inte gillar, via exempelvis sociala medier då, för det var det den här studien tittade på, att man fick det i sitt flöde på det sättet, det leder inte till starkare åsikter åt något håll angående själva debattörerna, däremot innehållet i sig. Och det är det här då, så här, man pratar om hur man ska definiera polarisering som begrepp. Det är ju ett jättevitt begrepp. Polarisering kan ju vara allt ifrån att inkomstskillnaderna och sådana saker ökar klyftorna i samhället. Det blir en sorts polarisering. Men det här vi pratar om nu, det är ju den politiska polariseringen.
Det är väl i för sig, om vi ska vara ärliga, oftast det man menar numera.
Exakt, precis. Mm. Ja. Det är ingen studie som visar på att vi är ett mindre polariserat samhälle, utan men däremot så att det finns en polarisering, att det finns en politisk polarisering, absolut, och den delas ju också ner då, alltså det Dahlgren gör, att man kan dela ut den i en ideologisk politisk polarisering eller en affektiv politisk polarisering. Och det är ju den här affektiva som då kanske är att man får ett ökat tonläge. Att det blir ju en polarisering i sig.
Vadå, att man uttrycker sig mer tillspetsat och
ja, precis. Argt. Exakt. Mm. Ja, precis det. Det är precis så. Och det sker just därför. Tesen är ju här, och det är kanske här får väl vi, alltså vi journalister, om jag ska prata som hela skrået, sätta den hatten på mig. Så vi har väl gärna gillat den här bilden av att det finns filterbubblor, ekokammare som skapar polarisering, och att vi vill att försöker beskriva vår uppgift som att vi vill in i de här bubblorna och visa upp att man måste konsumera alla former utav nyheter från olika plattformar för att kunna göra sin egen bedömning. Det brukar jag torgföra i den här podden rätt ofta, och jag tror även att du kan säga göra detsamma, för det är ungefär det vi vill, att folk ska välja många plattformar och konsumera. Mm. Men det bygger ju på någon sorts bild av att folk inte gör det.
Och det låter intuitivt riktigt på något sätt.
Ja, men den här studien visar att det finns inga tecken på att folk undviker information eller plattformar där det finns innehåll som går emot den egna övertygelsen. Hans slutsats är att det är svårt att hitta tecken på politisk polarisering till följd av medieanvändningen i sig.
Alltså sociala medieanvändningen i det här?
Nej, egentligen oavsett. Alltså, så, och det blir så att bilden av ekokammer eller filterbubbla, hävdar Dahlgren, är antagligen fel.
Och det är ju revolutionerande egentligen.
Ja, eller egentligen inte. Det är ju som alltid man läser den här typen av studier, att de lite nyktert konstaterar att det kanske har funnits en vrångbild som ingen egentligen har utmanat på en vetenskaplig grund. Och det är väl det han verkligen i det här ambitiöst har då försökt göra.
Men får jag bara säga en sak då, som jag tycker är generellt, alltså universellt, trots att detta nu har, jag ska inte säga bevisats, för det drar det långt, men han har i alla fall det bästa vi vet just nu, så kommer du att höra gång på gång på gång de närmaste åren politiker och andra slå fast som ett faktum att det är så här. De kommer prata om filterbubblor som om den här undersökningen aldrig hade gjorts.
Nej,
och det där finns det ju väldigt många exempel på hur svårt det är för ny kunskap att få genomslag när den gamla idén har liksom bitit sig fast så mycket.
Ja, kanske. Jag tänker, jag ska inte gå i polemik just nu, för jag tänkte att jag skulle avsluta själva presentationen av studien eller den här då ambitiösa undersökningen. Han menar ju att det är mer troligt att medborgarna faktiskt hör och tar del av andras argument. Men det betyder inte att de lyssnar. Det vill säga, då blir man tillbaka på ruta 1 egentligen i alla fall. Det vill säga, okej, det kanske inte finns några ekokamrar eller filterbubblor. Men betyder det här att vi kanske önskar att det vore så, trots allt? För vad är det istället han har visat? Jo, det är att man väljer kanske de här plattformarna där man vet att det finns folk som tycker annorlunda. Inte för att man vill stöta och blöta sina egna argument, utan för att man vill uttrycka liksom, i högt tonläge hur mycket illa man tycker om de andras argument.
Mm. Ja. Men så har det väl alltid varit, ärligt talat. Ja. Oavsett forum. Ja, men så var det väl på torget i Aten, liksom, tänker jag.
Absolut kan det väl tänkas vara så, men när, till en viss gräns så är det ju så att den här torgmetaforen i sig är också väldigt intressant. Den dyker upp på väldigt många sammanhang nu, och det, man brukar påminna om att visst kan torget kunna fungera så, men även idag så är det så att om det går över till alltså, om folk står och blir för affekterat, engagerade i sig, så blir det en tipping point där ordningsmakten måste kliva in och styra upp det där, därför att det riskerar annars att gå över till handgemäng.
Mm.
Bilden av filterbubblorna, han spräcker hål på filterbubbelmyten, så kan man väl säga, rätt effektivt. Men han visar upp en annan del som jag tycker är nästan mer problematiskt, det vill säga okej, vi har folk som tar del av sånt som inte bekräftar den egna världsbilden, men de gör det på ett sätt så att det ännu mer förstärker världsbilden. Det är det egentligen som jag läser in i den här studien. Och det som gör mig lite, jag ska inte säga bekymrad, för det är inte jag som ska uttrycka mig om det är bekymmersamt eller inte, men det som var väldigt talande för just samtalsklimatet i stort, det var så att samtidigt som den här studien presenterades förra veckan, så kom det en liten mindre studie, eller det var egentligen en uppsats, en masteruppsats, som presenterades i en liten större artikel från Malmö universitet, skriven av Nadine Kellert och Tina Ascanius, som är verksamma där. Och de, och framförallt Nadine Kellert, som har lägnat väldigt mycket tid åt att följa två tyska grupper på nätet. Där den ena heter då Reconquista Germanica. Känner du till den?
Nej.
Nej. Och sen så finns det då en grupp som är någon sorts antagonister gentemot de här förstnämnda. Och de heter då istället Reconquista Internet. Då är då den förstnämnda organiserar näthatsattacker. Och allt det här är ju egentligen då kopplat till invandringsfrågan i Tyskland. Men vi kan lämna själva ämnet därhän och bara titta på metodiken och varför de existerar. Den ena då, som sagt, som finns för någon typ av gerillarörelse på nätet där man ska organisera näthat. Och då har den andra uppstått som någon sorts motgrupp som vill bekämpa det här näthatet med, citat, kärlek och förnuft.
Mm.
Ja. Och varför har den här andra då uppstått? Jo, det bygger på tanken om en tyst publik. Där då liksom det finns aktörer i de här kretsarna som på ett eller annat sätt följer de här olika diskussionerna. Eller som står på torget, om vi använder den metaforen igen. Mm. Och inte riktigt har bestämt sig vem man vill följa. Och då menar man på att det bemötandet av det här hatspråket blir helt avgörande för hur man, den här tysta publiken, vad de landar i sina egna övertygelser.
Mm.
Och kan konstatera då att den här gruppen som vill bekämpa näthat med kärlek och förnuft, de har, nu citerar jag, de har ett tålamodskrävande arbete. Det får man väl lugnt säga. Men då menar Nadine Keller då, som har gjort den här undersökningen, att man hon anser att hat i sig inte får stå oemotsagt, säger hon då till universitetet. Så det är också ett citat där. Och där jag tänker, man läser de här två olika då studierna parallellt med varandra. De hänger ju lite ihop, så tillvida att den ena konstaterar att nej, det finns inga filterbubblor. Vi tar del av vad de andra, som inte tycker som jag, också konsumerar på sina plattformar. Men det gör mig bara mer polariserad utifrån affektivt perspektiv. Det vill säga, det höjer bara tonläget i debatten. Och sen så sker det där inför då en tyst publik, som konstateras då i den andra undersökningen. Och så blir det så att man ska på något sätt balansera hatet för att liksom överbrygga med den här då, alltså kärlek och förnuft, så som jag citerar återigen. Jag är lite, alltså, är det här vi har hamnat nu, Jörgen? Ja, det är ju där vi har hamnat, det har vi ju bara konstaterat. Men är det här vi vill? För du har ju helt rätt i att vi kommer fortsätta höra det här tjafset om ekokammar och filterbubblor. Men vi kanske istället borde prata om vad gör vi åt det här, det höjda tonläget? Det är konstaterat att folk söker sig tvärtom till plattformar för att få utöva hat eller då bara spy ut sin ilska och över liksom att någon inte tycker som dem på det här sättet. För det är ju en annan typ av problematik än det vi har pratat om med ekokammare.
Man blir lite nyfiken på de här som torgför sig som bärare av kärlek och förnuft. För jag menar, det är nästan en instinktiv reaktion att besvara hat med nytt hat på något sätt. Det kan ju vara, man kan göra det på olika sätt. Och jag som är mycket på Twitter och ser, det är ju ofta liksom hånfullhet som man bemöter hatare med. Och det är också en form av hat kanske.
Ja, men det tycker jag att, alltså, nu har jag bara läst den här på engelska då, den här texten, och där pratar man, nu översatte jag kärlek och förnuft, men love and reason var ju det engelska begreppet då, så att det är ju egentligen, jag tycker att det på något sätt, det man har ändå ringat in, det är ju att det inte är raljerande eller motattacker i samma tonläge, utan tvärtom att på något sätt visa respekt men ändå föra ett samtal på den nivån som man önskar, och att det egentligen inte de man svarar på som man för samtalet med, utan de som är tysta.
Men om jag säger, din jävla journalistmupp, hur ska du svara på det då, med kärlek och respekt?
Det är en jättebra övning, för det blir väl liksom så här att jag förstår att du har hårda åsikter om mediebranschen, men vad bygger egentligen den här aversionen gentemot samhällets, alltså det blir samma, man måste ta ner det på och prata med någon. Det är inte, man bemöter inte. Det blir ju någon sorts politikersvar, fast inriktat med någon sorts... Min poäng är att jag håller med. Det blir absurt till slut. Hur en vrid och vänder på det, så blir du ju gisslan på flera sätt. Du blir... Dels pratar du kring till en tyst publik som du egentligen själv har definierat. Du vet inte ens om den existerar. Du bara tror att den finns där. Och då blir det istället som att du... Risken är ju då att du får det här... Att du anses prata med någon sorts fonobenperspektiv till folk som inte förstår. Att det är så du, risken att du definierar den här tysta publiken. Eller att du börjar bli istället någon så här Stockholmssyndrom. Att du fastnar i liksom tankevärlden hos den som du försöker bemöta med kärlek och förnuft. Va? Så, ja. Alltså, jag bara noterade att... Visst, vi kanske kan skrota den här filterbubbelmyten då. Det vore ju bara tacksamt att få göra det en gång för alla. Men i så fall då verkligen också acceptera att ja, det finns, och det här har ju vi vetat länge, folk som älskar att söka upp sånt som gör dem galna. Bara för att. Och att det faktiskt till och med sker organiserat. Jag vet inte hur du upplever på dina kommentarsfält, men jag kan ju ibland verkligen... Jag kan ju tycka att det går ju i skov när man bara ser sig, ha det är ett x antal individer som man alltid ser kommer i liksom i hyfsat så här samfällt och ska liksom ge mothugg till, ja, de mest banala saker ska alltid ändå höjas upp tonläget till någon liksom, ja, och så länge de gör det inom våra liksom regelsystem, det vill säga ja, åtminstone inte far till liksom personangrepp eller sånt som man hamnar i fängelse för, så låter vi ju dem vara kvar eftersom vi tror på någon sorts yttrandefrihet. Men det blir ju ändå så, min tanke är ju alltid, jag har varit inne på det förut, varför är man här om man bara tycker att det här är det värsta som finns? Det är ju någon sorts självspekelse, tror man i grunden, men när man tar del av det här så blir man väl mer att nej, men det är ju det här som är den politiska polariseringen nu, att folk
jag fastnar liksom lite i den här att bemöta det där med love and reason. Då kommer jag osökt att tänka på Sacha Baron Cohens serie Who's America. Har du sett den? Det finns ju en karaktär där som heter Dr. Neera Kane Njoshilo eller något åt det hållet, och han presenterar sig själv så här:
Namaste. I'm Dr. Neera Kane Njoshilo, and I'm a cisgender white heterosexual male, for which I apologize. 2 weeks after the election was stolen from President Hillary Clinton, I managed to get out of bed. I've been cycling through our fractured nation, listening respectfully without prejudice to Republicans, with the hope of changing their racist and childish views, to try and heal the divide.
Alltså, det här är ju såklart en skrattspegel. Men han är ju på någonting att de här Love and Reason-människorna som liksom, de ska tala förnuft till de här arga människorna, men de förstår ju någonstans inte varför de är arga. Det verkar de inte ha fantasi nog till vissa, och det är ju, det är ju den här karaktären, det är därför den är rolig. Han säger heal the divide, säger han i ena meningen, men i den andra så ska han liksom få dem att förstå vad som egentligen gäller. Och det är därför de är arga.
Nej, men lite så. Men man får inte glömma bort den, om jag bara drar tillbaka det till den här studien från i Malmö kring de här tyska grupperna, så är det så att jag tror i nyckelgruppen här är ju inte hatarna, utan det är ju den definitionen av den här tysta publiken. Att det är de som ringas in som de man verkligen vill nå när man går in med Love and Reason ambitionerna. Och jag vet, på sätt och vis, om man ska nu dra liksom runt hela cirkeln, så är det ju lite där. Det är ju samma syn på att upplysa en skara som man egentligen inte riktigt har koll på, så som har drivit det redaktionella arbetet i alla tider, det vill säga en envägskommunikation om hur och vad man ska ta del av och på vilket sätt. Så att det blir ju ändå bara att den traditionella synen på medieinnehåll kontra en tyst publik, att den kliver in även i det här tänket. Så det är ingen värdering, jag bara konstaterar att det är ju egentligen exakt samma mekanik.
Det jag har försökt tillämpa efter bästa förmåga, trots att det kräver viss självdisciplin, det är ju när man blir angripen av människor i ett sånt där tonläge, att själv aldrig falla i fällan att börja håna dem. Vad de än säger. Jag har fått många förelämpningar liksom, som jag tycker är jätteorättvisa. Men jag har inte svarat på det sättet, att hitta deras svaga punkt eller det sätt som jag kan se att de är löjliga på och trycka där.
Nej.
Gör du det, då blir det sådär. Och du kanske får den här tysta publiken du pratar om, att applådera och skratta. Men du kommer att fjärma dig ännu mer från den här personen.
Nej, och det är väl liksom också så här, om man nu givet att jag tror att det är ingen, vi kan nog ställa upp på bilden att det finns en tyst publik. Sen så ska man nog akta sig för att göra en analys av hur generell den är. Den kan ha väldigt många olika beståndsdelar som skiljer den sinsemellan åt. Men rent generellt så håller jag mer om att man måste göra bedömningen av vad vill man uppnå med den kommunikationen gentemot en tyst publik. Och det där snabba svaret där man svarar i samma ton kanske kan ge några skrattare på en egna sida. Men i långa loppet så är det inte det vi vill göra som ansvarstagande publicister, om man ska hårdra. Så det är väl alltid, man ska ju svara tycker jag för att skriva av sig sin egen ilska. Men sen ska man ju alltid radera istället för publicera.
Är du så?
Ja, men jag tänker mer, det är ju mer kanske en terapeutisk metod, om liksom det kan ju vara någon som man blir jävligt irriterad på och då tycker jag istället för att gnaga på det, så brukar jag ibland kanske, jag skriver mig av det där, men jag publicerar inte det för att det är inte lönt.
Var skriver du det någonstans då? För det är ju en risk att skriva det till exempel på Twitter, så kanske man råkar publicera.
Det kan vara, nej, men man skriver ju i någon anteckning eller något sånt där liksom, så det, men man kan ju inte skriva, i direkt på en plattform där du riskerar att trycka.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På sänd, det håller jag med om, men mer som metod liksom. Och det kan jag tänka så här, det är väl en metod som kanske många av dem som också går igång lite väl mycket på det här skulle syssla med också. Gå gärna in på en
plattform och ta del av en nyhetsvärdering som du vet kommer göra dig galen, men du kanske inte måste låta hela världen få se din reaktion. Mm. För det är väl det som på något sätt skulle vara det bästa. Det vill säga, sök dig till världar som du inte riktigt känner bekräftar din egen världsbild. Reagera, men behöver inte låta hela världen ta del av hur jävla arg du blir för det där.
Nej. Fast mm. med, ja, det, mm. det är ett mycket bra tips. Mm. Jag tänker bara att det här är ju lite som åsiktsbildningens porrträsk på något sätt. Att människor går ju dit för att få den här korta tillfredsställelsen i att pysa liksom.
Ja.
Och förolämpa folk.
Ja. Det finns ju något så här Baudelaire-citat som jag älskar att ha med mig liksom där, så att anskriven och så här, att jag låter dessa rader stå ty jag vill minnas min vrede. Att det, liksom, det finns något så här grundmänskligt i det, att man vill komma ihåg hur arg man var en gång. Men som sagt, det tycker jag man kan få göra, men man behöver ju inte påminna hela världen om hur arg man har blivit hela tiden, så att säga. Och då kanske vi kan nå något bättre samtalsklimat. Men jag tänkte stanna där, men jag tänker i alla fall, nu har vi ju då, via den här spaningen kan vi konstatera att filterbubblers existens kan man ju ifrågasätta, och framförallt att de kanske inte alls existerar på det sättet som vi har trott eller velat göra gällande tack vare den här studien. Så jag stannar där.
Tack för det. Då tar jag vid, och jag tänker ibland på hur medier ska kunna ta betalt helt enkelt.
Och tänker det ju... ibland, det tänker vi hela på hela tiden, Jörgen Ersson.
Jo, det är oro. Men det är visst. Det som är intressant tycker jag är att man tittar på hur medieanvändningen har förändrats, så är det ju, det är en jordbävning. Samtidigt kan jag inte se att sätten att ta betalt har följt efter i samma takt som publiken har förändrat sitt beteende. Jag läste då en hyfsat färsk rapport från Myndigheten för press, radio och TV som har gått igenom svenska folkets medievan helt enkelt. Och några saker som jag fastnade för då, föga förvånande, en enormt brant lutning neråt för morgontidningar på papper. Sen bara 2013, det vill säga 7-8 år sedan, då var det alltså 73% som regelbundet, vilket definieras som minst 3 gånger i veckan, tog del av nyheter genom att läsa en morgontidning på papper. Alltså 3 av 4 svenskar. Nu är det 34%, alltså var tredje bara. Man kan tycka att det är högt i och för sig, men ändå takten är ju också hög neråt. Och för första gången, och det här är spännande, så är det absolut jämvikt mellan de som regelbundet läser en morgontidning på papper och de som regelbundet går in på en morgontidnings hemsida. I båda fallen är det alltså var tredje, 34%. Bland unga under 30 så är andelen som tar del av nyheter via morgontidning på papper bara 6%. Medan i åldersgruppen 65-85 är det 61%. Så det är en enorm skillnad, men man förstår också att av naturliga och tråkiga skäl så kommer den här åldersgruppen 65-85 att försvinna. Alltså de som idag är i den åldersgruppen kommer så småningom att försvinna och ersättas med nya 65-85-åringar, men som har vant sig vid att ta del av medier på ett annat sätt. Papperstidningen är ju i respirator, liksom. Det är bara frågan om när man ska bestämma sig för att dra ur sladden. Sociala medier då? 80% tar regelbundet del av nyheter den vägen. Jämför den siffran, alltså 4 av 5 tar regelbundet del av nyheter via sociala medier, medan det bara är 1 av 3 som tar del av dem via en morgontidning på papper eller en morgontidning på nätet. Så där har vi förutsättningen faktiskt. Och det gör ju, och nu ska jag komma till själva poängen här för mig, det är att jag har ju tänkt på varför funkar det i musikindustrin med en revolution där man gick från att köpa skivor, album från specifika band till att köpa låtar till att till slut köpa ett abonnemang där du har tillgång till alla låtar. Det känns rationellt att nyhetsmedierna skulle gå samma väg, eftersom om sociala medier är den plattform där de flesta tar del av nyheter, så borde ju det funka så att det är inslag, enskilda artiklar som konkurrerar om publikens uppmärksamhet. I viss mån är det ju så redan. Om man går in på Facebook eller Twitter så får man ju upp ett antal artiklar, ofta Det kan vara en kompis som har delat, men ibland kan det vara mediet själv som har delat om jag följer det mediet då. Och där avgörs det om jag ska intressera mig för det. Det är rubriken, ämnet och så vidare. Om jag går in och läser den artikeln och den länkar till, låt oss säga, Smålandsposten. Och så har de en betalvägg. Då är det ju stopp där. Och det är ju osannolikt att jag ska prenumerera på Smålandsposten för att jag någon gång var tredje månad hittar en artikel på Twitter som jag tycker verkar spännande. Och det där måste ju finnas en lösning på, tänker jag. För alternativet, vad är det då? Alternativet tycks ju vara att om man tittar på USA och man tittar på Sverige också, så småningom, likt det gamla spelet Monopol, så köper den största och mest framgångsrika tidningen, i det här fallet, upp fler och fler. Och till slut så skaffar de sig snudd på monopol på hela marknaden, mer eller mindre. För att ju färre prenumeranter du har, desto mindre chans har du att erbjuda något intressant innehåll, eftersom det kostar att skapa intressant innehåll, och så är den nedåtgående spiralen på väg. Vi har ju pressstöd för att liksom motverka den spiralen, men jag tror krafterna idag är så mycket starkare än vad de var igår att pressstödet kommer liksom inte räcka för det. Vi kan ju se hur Dagens Nyheter har köpt, eller Bonniers då, har köpt upp en massa lokaltidningar och sådär, håller på att etablera en sån position delvis. Och New York Times brukar man ju säga är den mest framgångsrika på den arenan i USA. Då känns ju Spotify-modellen som en mycket mer attraktiv modell, tycker jag, om man gillar mångfald. Så frågan är, varför finns den inte, eller varför är den inte ens på väg? Jag laddade ner Readlys app för att kolla lite. Det är ju en slags Spotify, men ändå inte, för där är det ju så att du betalar en viss summa per månad för att få del av en massa medier. Det är ju en enorm massa olika tidningar du kan läsa gratis, så att säga då, eller utan marginalkostnad eller extra kostnad om du bara betalar den här månatliga avgiften. Men det är ju inga dagstidningar där, vad jag kan se.
Jo, det är dagstidningar, men jag kan komma tillbaka till det.
Ja, men några få då, i alla fall inte de stora svenska dagstidningarna.
Mm, jo.
Okej, okay. Ja, jag kanske tittade slarvigt, vi kan ta det sen då. Men jag kan förvånas över är att det går så långsamt här när det gäller utvecklingen, att sätten att ta betalt anpassar sig efter publikens beteenden. Det är omöjligt att ha en massa olika parallella prenumerationer. Jag har själv Expressen, Svenskan, DN och ibland Aftonbladet. I perioder Sydsvenskan. Men det är väldigt mycket redan det. Även om varje enskild prenumeration kanske kostar 100 ish per månad, så blir det rätt mycket. Mm. Men jag kan stanna där, för att frågan är ju enkel. Mm. Alltså, varför har inte den här modellen etablerat sig mer på samma sätt som på musikmarknaden? Och två, vart tror du att vi är på väg på lite längre sikt?
Mm. Ja,
men börja med att reda ut det här med dagstidningar på Readly då.
Ja, nej, men alltså, jag, nu ska jag inte framstå som att jag är någon sorts representant för Readly, men jag har ju haft Readly som konsument i många år. Jag gillar ju den produkten som sådant, men det är också därför att jag är ju tidskriftsfascinerad människa på många sätt och vis, och det gjort att när Readly startade upp så fanns det ju plötsligt tillgång till, så det är ju mängder av tidskrifter från hela världen som du får tillgängliggjord via den plattformen. Men sen så utvecklade man sig att även dagstidningar fanns tillgängliga via Readly. Först var det ju Bonniers dagstidningar som, och sen så blev det ju Aftonbladet eller Schibsted då istället. Så ett tag var ju båda. Men det här är rätt talande för din då problembild. För Bonnier har ju fattat något beslut om att dra tillbaka sina titlar, både magasin och dagstidningar, från Readly, därför de inte tycker att de får någon avans för det, om jag förstår det hela rätt. Och det säger väl också en del om liksom branschen. Om man ska ge sig in i sånt här projekt, så måste det vara någon uppsida för dem, i Spotify-världen. Jag tror det tankefelet man gör där, Jörgen, är inte det till att börja med att musik och journalistik är så olika varor så de går inte riktigt att sälja på samma sätt, även om vi skulle vilja att det skulle vara.
Varför,
det,
varför inte?
Alltså jag lyssnar ju gärna på gamla skivor från 70-talet om och om igen, men jag läser ju inte så jätteofta artiklar från 70-talet mer än möjligtvis om jag gör någon research, men det är ju inte av nöje jag läser då.
Ja, det är en skillnad, det kan jag hålla med om.
Så, samtidigt kan jag ju se att det finns en potential i tidningsarkiv. Jag tror att som man har det här dagspressarkivet i som man kan få tillgång som forskare via KB. Det är ju helt fascinerande. Det finns nog en kommersiell bas som man skulle kunna utveckla i det. Men det tror jag inte, det blir något annat än Spotify-tanken. Men det är ju inte av forskningsskäl som man lyssnar på gamla låtar, utan det är för att de fortfarande är bra 30-40 år efteråt. Så, att det, så det får man ju inte glömma, den där långa svansen ser ju helt annorlunda ut för musik. Däremot kan man ju notera om vi, det här du och jag sysslar med nu, poddar. Alltså de är ju inne i Spotify nu. Spotify försöker ju verkligen ta plats som den liksom, nummer ett plattformen för poddpubliken. Vilket jag ibland börjar fundera på lite så här. Du har ju precis som jag säkerligen tillgängliggjort podden för Spotify for free. Alltså det vi gör. Men de som lyssnar, de betalar ju för att få lyssna på den.
Jo, det där är en liten hake kan man säga.
Ja, lite så. Och det är väl tillbaks igen då till de här Spotify-grejerna. Så anledningen till att man kan få ut någon typ av förhoppning om framtida stora vinster med Spotify, det är därför att musikbranschen tror på den och därför tillgängliggör alla de här katalogerna som man har kontroll över. Det gör ju inte mediebranschen på samma sätt kring någon sorts sån sammanhållen lösning. Jag vet inte, Readly är väl en bra så här, man fastnar oftast där, men det är inte Omni som egentligen är det största problemet, för den tillgängliggör ju nyheter från många plattformar så som liksom man kanske vill få det serverat då. Den är ju gratis liksom.
Fast den där är ju urvalet deras väl, va?
Jo, det är klart att det är du, men du kan ju ändå, alltså du kan ju söka via Omni, och den är ju så bred den är ju så bred i sin bevakning, så att det mesta som har hänt finns ju tillgängligt där på ett eller annat sätt. Så det är ju inte konstigt att du söker på en artist på Spotify och då sen får upp dem och låter du väl lyssna på. Så på det sättet så funkar nog Omni mer lik Spotify konsumtionen än Readly, men ska hålla det. För Readly funkar så väldigt mycket utifrån en printprodukt.
Jo.
Och där har väl uppsidan i Readly-modellen har varit att det man kan tillhandahålla då tidningsproducenterna, det är att man får data om hur folk läser tidningen, och den datan blir mindre och mindre intressant i takt med de här siffrorna som du rabblade upp i början. Folk läser ju inte tidningar på det sättet. Så, men det som jag ska säga avslutningsvis kring dagstidningarna på Readly, de har ju nu, om det är 4 eller 5 engelska dagstidningar som också finns tillgängliga där, som bara det gör ju att, jag menar, nu jag säger här utan att få betalt av Readly, men bara där så är ju, jag tycker varje morgon jag läser de där engelska tidningarna, så tänker jag så här, gud, jag fick ju då verkligen den här låga månadskostnaden betalt igen. Just det är på många sätt och vis en väldigt prisvärd produkt som jag inte förstår varför den inte flyger, för den är så oerhört billig i förhållande till vad du får.
Men den flyger inte alltså?
Nej, jag tycker inte det verkar så. Det är i alla fall inte någon... Den knallar väl på. Det är fler och ser kanske potentialen. Men som sagt, vad Bonnier går ur nu. Och jag fattar som att Aller också är lite så här, ger det här så mycket. Så det finns ju liksom, återigen är det någon så här förväntansekonomi bakom de nya missioner man lyckas med i Readly och sådana saker. Va? Men man kan ju inte säga så här, om du går ut på stan och frågar folk så tror man att alla känner till Spotify, hur många känner till Readly?
Nej, det är sant. Men om jag tittar på dagstidningar så kan jag just nu se kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen. Och Expressen är ju Bonnier, så den verkar inte vara borta. Jag vet inte om...
Nej, de är kvar nu båda två. Just nu ser du så här, nu får du ju både Expressen, Aftonbladet och de engelska dagstidningarna för den här extremt låga summan varje månad. Så. Men så att, alltså just nu är det ju så, det är ju en riktig no-brainer om man gillar och köper man dagstidning varje dag och prenumererar på två tidskrifter, då har du ju det här abonnemanget hemma direkt. Liksom, va?
Det är vad ju... är den här extremt låga kostnaden som du som agent för Readly...
Nej, men, alltså, det är nu så här pinsamt, för jag har väl någon autogiro på det också, men den ligger väl strax över, det är väl typ så här 100, 119 17 och sånt där. Det är ju i alla fall, det är ju så här klassisk Spotify-prissättning.
Om ni är då kostnadsfritt men de tar ut sina marginaler på annat sätt eller sina
om ni är ju dessutom, det är ju en Schibsted-produkt, de drar väl in på annonser kopplade till i den miljö de visar upp sina, så får du också en annons. Så att det är väl det där deras intäktskälla finns. Men jag fattar din poäng. Det är så här, visst, när kommer den här plattformen där man enkelt kan få tillgång till alla nyheter?
Eller alla, men de jag vill ha. Alltså baserat på vad jag intresserar mig för i flödet.
Men det är inte det Omni. Den finns ju redan.
Men jag tycker att jag rätt ofta ser någon lokaltidning dela en intressant artikel som jag vill läsa. Och då står det, vill du prenumerera? Det kostar så här och det är gratis första månaderna. Och det är inte jag intresserad av, för jag vet att jag kommer glömma att säga upp den och sen så tickar det på med liksom 119 och sen 349 i månaden och det funkar
där,
inte.
Det där tror jag kommer komma nu. Jag tror, i Norge ser man ju redan den där, där har man ju den här stora som koncernerna som äger många lokaltidningar över hela Norge. De har ju redan den här produkten och jag kan ju tänka mig nu när Bonnier har utvecklat och köpt liksom större delen av lokaltidning Sverige också, att de kommer leverera där man prenumererar på Dagens Nyheter, så kan du prenumerera på Dagens Nyheter Plus och då får du tillgång till alla lokaltidningar för 25 spänn till i månaden.
Men det är inte bra för mångfalden det här.
Nej, men det problemet uppstod redan när koncernerna köpte upp alla tidningar.
Så. Jo, visst. Ja. Men om det ändå blir så liksom, att det blir monopol till slut, där man sitter med Norrmalmstorg och Kungsträdgården och Narvavägen och...
Nej, men, och det där är ju jättespännande, för jag tänker för 15 år sedan hade vi en rätt så långtgående diskussion, jag tror Marita Ulfskog var långt, att man skulle liksom hindra att man fick äga för mycket av medier och sådana saker. Det var ju uppe i riksdagen och röstades ner sådana förslag och sånt. Nu när vi har en mycket, mycket hårdare liksom oligopol kring nyhetsmedierna, då har vi knappt någon sån diskussion alls, för man är glad ungefär att någon orkar fortsätta i den här liksom tuffa branschen.
Jo, det ligger något i det.
Så att, men jag rent intellektuellt så tror jag alla håller med det. Det här borde lösas. Jag tror dock inte, om man tittar till marknadskrafterna, det här är ju en fri marknad vi pratar om. Om det fanns en marknad som skulle vilja ha det här, då skulle det här redan funnits. Jag tror att de om man tar Readly och Omni, jag tror att de parallell existerar de så här som de gör nu. Och dessutom då Bonnier skapar någon sån här lokaltidningstillägg till DN. Ja, då har du ju det här sammantaget och då kommer ingen kunna utmana det, är mitt tips. Så att det...
Nej.
Ett alternativ, Jörgen, det är ju om man börjar prata om att nej, men vi borde ha en plattform av en sorts public service perspektiv som tillhandahåller det här för att öka, istället för att pressstödet går till producenten av nyheterna, så går pressstödet till någon typ av, ja, men som att man bygger en Spotify-modell som medborgarna kan ta del av.
Det är en väldigt politiskt offensiv strategi, i och för sig väldigt marknadsstörande också.
Ja, inte så lite, för den skulle ju innebära att alla som då vill vara med på den här plattformen tvingas öppna upp och inte få ha några betalväggar överhuvudtaget. Så att det tror jag att alla som har någon typ av marknadstänk i sin grundideologi kommer liksom, de kommer lägga sig i lådor på Sergels torg och det där blir verklighet. Va, liksom.
Det jag gillar dock är liksom att innehåll tävlar mot varandra på hyfsat lika villkor. Har jag en spännande granskning som många vill ta del av, då kommer de att ta del av den via den här plattformen och sen får jag betalt ut efter hur många som har läst vår granskning. Det känns som ett önskescenario.
Ja, men det är så här skönt med så här utopiskt tänkande. Jag brukar ju också kring liksom, i bostadsfrågan brukar jag med jämna mellan dem så här, vi skulle kunna släppa hyrorna fria, men så måste det allmänna få bara äga hyreshusen. Att det blir samma sak. Att gärna fri marknad, men bara överskottet alltid går tillbaks till allmänheten. Så.
Men är det så superkommunistiskt då, om man tänker att staten tillhandahåller infrastrukturen och sen får man agera på den plattformen eller efter de reglerna?
Det finns ju, det kan ju, ja, alltså, som tankeexperiment är jättespännande. Skulle det då bli en bättre eller sämre redaktionell process utifrån hur man tolkar det allmänintresset. Skulle det bli fler eller färre nischmedier i en sån miljö? Skulle det, alltså, och det är klart, jag kan ju se en risk för att det blir tvärtom, att alla blir likadana för att ingen vågar sticka ut. Så att det, för risken är för stor att man då försvinner helt i de här. För det kommer i slutändan vara algoritmstyrt vare sig vi vill eller inte, även en sån plattform. Det är så. Det här är jättespännande ämnen som du är inne på. Och även om vi känns som att det här med Spotify för nyheter, att det är ett evigt, det kommer tillbaks med jämna mellanrum. Så det finns någonting i det där som man känner. Jag tror inte att det är sista gången du och jag pratar om det här heller. Alltså.
Nej. Mm. Men det är sista gången för den här gången, för nu ska vi stänga den här butiken för denna gång. Förra gången så sa vi ju helt sanningsenligt att vi gärna vill ta emot tips och förslag på ämnen från er. Vi fick också in en hel del och det tackar vi jättemycket för. Vi kan försäkra att vi har läst alla mejl och begrundat dem. Och vi vill gärna att ni fortsätter att komma med inspel på det sättet. Och det gör ni enklast på mail då till mig, jorgen.huitfeldt@kvartal.se, och till Jonas, jonas.nordling@arenagruppen.se. Med de orden, eller med de adresserna snarare, så säger vi tack för denna gång. Vi hörs om 2 veckor igen.
Hej då!
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.